Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej, hallå! Du lyssnar på Ljudbokspodden, en podd från Aftonbladet Kultur. Med mig, Soraya Hashim. I dagens avsnitt ska vi försöka förstå varför utbudet på ljudböcker hos biblioteken är så skralt. Och varför det är ett problem för biblioteken om en ljudbok blir för populär. Självklart ska vi bokcirkla också. Den här gången har jag med mig Aftonbladet Kulturs Anna Andersson och politikkingen Lena Melin. Vi har läst före detta riksdagsledamoten Veronica Palms roman, en thriller som utspelar sig i riksdagsmiljö, Inte alla män.
Josefins liv är med en man som älskar henne och som gör henne illa. De få gånger hon tillåter sig att tänka tanken hela vägen blir det nästan kortslutning i hjärnan. Hon är ju inte en sån, en misshandlad kvinna.
Varmt välkomna till Ljudbokspodden. Att ha ett abonnemang hos någon av ljudbokstjänsterna kostar mellan 100 och 300 kronor i månaden, beroende på vilken tjänst eller typ av abonnemang man ska ha. Det är helt rimligt att alla inte kan prioritera den utgiften mellan hyra, busskort, kanske gymkort, tv-tjänster, musiktjänster, förskoleavgifter och jag vet inte. Kanske fick man någon jäkla vattenläcka hemma som sabbar hela ens budget. Ska man inte få chans att testa på ljudböcker om man inte har miljarder? Ja, jag tar i. Men låt en kvinna överdriva lite, snälla. Poängen är att alla har inte råd, samtidigt som lyssnandet ju skulle kunna vara en nyckel in i litteratur som man kanske inte har möjlighet att ta del av annars. Så vart vänder man sig om man inte har råd eller lust att ge ljudbokstjänsterna sina sista slantar?
We've been to the library. Brary. Troy. Library.
Ooh, your face is red, like a strawberry.
Don't have kids.
Ja, biblioteket såklart. Och där finns två alternativ. Den gamla hederliga CD-skivan för de som har kvar en CD-spelare. Grattis ni. Eller, precis som hos ljudbokstjänsterna, genom en digital ljudfil. Och då kan du antingen lyssna i deras webbläsare eller via bibliotekets app som heter Biblio, där du också kan lyssna offline. Fördelen? Det är helt himla gratis. Allt du behöver är ett lånekort. Nackdelen? Utbudet. Om man tittar på ljudböcker på CD-skiva på Stockholmsbiblioteken så finns det 15 titlar som släpptes 2021 för vuxna. 15 stycken. I jämförelse med 2500 titlar i tryckt bok. Nej, det är inte särskilt många. Men håll i dig, för det blir värre. Om vi går över till de strömmade ljudböckerna, alltså det som biblioteket kallar för e-ljudböcker, så har det inte köpt in nya titlar sedan 2019. Och det året så köptes bara 4 titlar in. Jag ringde min kompis Gustav för att snacka lite om det här.
Hur är det med dig?
Jo, men det är bra. Jag har nästan lugnat ner mig efter min upprördhet över Eurovision-segrare.
Ja, nej, men alltså det var ju förfärligt.
Jag heter Gustav Almestad. Jag är bibliotekarie på Farsta bibliotek och Sköndals bibliotek i Stockholms stad.
När Gustav ska hjälpa låntagarna att hitta e-ljudböcker via systemet så ser han just det jag såg när jag gick in på deras sajt. Att det saknas väldigt många titlar.
Det är ju tråkigt när det är en kommersiell inläsning som man vet existerar och som går att köpa eller få tag i på streamingtjänster, men som är helt frånvarande på biblioteket. Och jag kan ju bara liksom svara för hur det ser ut i Stockholm generellt om man ska se till min professionella erfarenhet. Men jag har också med lite snabb kik efter att jag har blivit intresserad av den här frågan, sett att det är många andra bibliotek i de större städerna i Sverige som inte heller har samma titlar.
Varför är det här ett problem?
Ja, om man ser till hur läsningen ser ut och att ljudboksläsningen ökar så mycket i samhället, så tycker jag att det blir ett problem att biblioteken sackar efter så mycket. Till att börja med så tänkte jag på det här som ett problem för den som har svårt att liksom tillgängliggöra sig digitala tjänster. Alltså frånsett ekonomiska faktorer så bara att man har svårt med det tekniska. Och det är kanske till största delen den äldre befolkningen. Men det kan ju också bli en typ av klassfråga i förlängningen om omtalade titlar inte finns tillgängliga på ljud i biblioteket. Sen så finns de ju att läsa i tryckt text, men det är inte alla som har tid eller möjlighet eller ork att läsa på det sättet.
Så frågan blir ju, vad fyller biblioteken för funktion i framtiden om de medier som folk dras till inte finns tillgängliga där?
Ja, det är ju, den frågan är ju egentligen problemet. Att om det som faktiskt människor är intresserade av att läsa inte längre finns i biblioteket, så kan ju biblioteket få ett legitimitetsproblem på sikt.
Okej, så vem har koll på varför utbudet av ljudböcker på biblioteken är så skralt? Jo, Anders Söderbäck har koll.
Jag är ju chef för en enhet på Stockholms stadsbibliotek som ansvarar för inköp, mediebestånd, katalog, digitala bibliotekstjänster för hela stadsbiblioteket.
I Stockholms stadsbibliotek ingår 43 fysiska bibliotek, en webbplats och massa mer. Anders berättar för mig att idag så finns det en mellanhand, en medieleverantör mellan biblioteken och förlagen. Det finns två sådana medieleverantörer i Sverige idag som biblioteken kan använda sig av, Axiell Media och Overdrive. Biblioteken gör en upphandling för att få tillgång till ett av de här företagens utbud av strömmade ljudböcker.
Det är ganska olika, och sen kan man fundera på också hur nöjd är man med det här sättet att upphandla överhuvudtaget.
Hur nöjd är du?
Jag är ganska missnöjd. Inte nödvändigtvis med någon av de här leverantörerna i sig, men däremot med hur vi jobbar i förhållande till det sätt vi har de möjlighet vi har att jobba med fysisk litteratur, så är vårt sätt att jobba med ljudböcker mycket mer begränsat. Det vi har att utgå från här är det innehåll som finns hos den leverantör vi upphandlar. Och mellan de här två leverantörerna, Axiell Media och Overdrive, skulle jag säga att det finns skillnader, men utbudet är väldigt likartat.
Det här beror på att det är förlagen som bestämmer vilket utbud av strömmade ljudböcker som de här mellanhänderna ska kunna erbjuda biblioteken att köpa in. Emily Holbox är försäljningsansvarig för Bonnierförlagens digitala böcker. Alltså Bonnier som också äger ljudbokstjänsten BookBeat. Jag frågade henne vad de tycker att biblioteken ska ha för roll i samhället.
Det är en mötesplats för litteraturen och liksom spridandet av litteratur och läsning för alla. Och det tycker vi såklart är en jätteviktig arena liksom, där vi såklart ser också att de kan lyfta också en bredd, tänker jag, i ett demokratiskt samhälle. Där man också kanske inte har alltid den här liksom topplistefokuseringen, utan man kanske möter världar, man kanske möter författarskap som man annars liksom aldrig hade tagit del av. Så att, ja, nyckelroll verkligen.
Tänker du att det är viktigt att biblioteken också kan tillhandahålla ljudböcker för sina låntagare utöver den tryckta litteraturen?
Ja, men absolut. Och jag tycker att det är viktigt att de kan tillhandahålla böcker primärt. Det är ju så vi ser på det. Och sen så kanske man inte alltid har alla format tillgängliga.
Men finns det någonsin något tillfälle när ni som förlag väljer att inte alls tillgängliggöra någon särskild titel för biblioteken när det kommer till just ljudbokssidan?
Men det här hänger ju samman lite med ersättningsmodeller och så vidare. Och där behöver vi också värna bakåt i ledet kring våra författares ersättningar.
Mm.
Och det är just där vi behöver hitta ett upplägg som funkar för oss. Och som sagt, vi prövar oss fram, vi försöker hitta modeller, men det kan vara svårt att hitta en generell rak modell som funkar för all utgivning. Men där tänker jag också att man kommer testa sig ännu mer fram, för det är ju någonting man märker också att så här, när efterfrågan kommer så tittar man ju hela tiden på hur man kan skruva på tillgängligheten. Och vi försöker ju verkligen att liksom se hur kan vi jobba med digital utlåning, vad finns det för möjligheter och hur kan man tillgängliggöra saker framåt.
När biblioteken väl har valt ut vilka ljudböcker de ska ha, utifrån utbudet som förlagen har tillgängliggjort via de här medieleverantörerna, så betalar de för dem i efterhand, beroende på hur många gånger just de ljudböckerna har lånats. Och vissa böcker, särskilt de populära titlarna, kostar naturligtvis mer att låna ut. Vi går tillbaka till Anders Söderbäck på Stockholms stadsbibliotek.
Så de flesta bibliotek sätter en gräns på runt 20 kronor per lån för vad man tar in eller inte. Och en ny populär bok kan kosta åtminstone 40 kronor. Och i och med att det är en bok som är populär, nyutgiven, många som vill läsa den här, så kommer den också lånas ut väldigt mycket mer. Så att det finns en dubbel effekt av både dyrare per lån och att mängden lån gör den ännu dyrare. Sen är det möjligt, det är ingenting Stockholms stadsbibliotek har gjort, utan där jobbar man på olika sätt, men att också sätta en gräns, att den här boken tar vi in, men den kan lånas ut upp till en kostnad på sig 5 eller 10 000 kronor och sen försvinner den ur bibliotekets bestånd.
Så då gör det att den som vill låna boken, alltså låntagaren helt enkelt, måste vara snabb på knappen. Man måste vara tidigt in så att man hinner ta det lånet.
Precis. Och det är också svårt då att förklara på ett pedagogiskt sätt för en låntagare att det här är... den här boken fanns i förra veckan men nu finns den inte längre. Det beror på att den blev för dyr att ha kvar. Det är svårt att jobba pedagogiskt och vettigt med en utveckling av bra tjänster när man jobbar utifrån de förhållandena. Samtidigt är det ju liksom fullt begripligt att förlagen och författarna också behöver ha intäkter på de böcker man producerar och säljer. Så att det är inte en helt lätt ekvation att lösa.
Det är alltså ett problem för biblioteken om en ljudbok blir för populär. Det kan innebära en stor kostnad i efterhand. Samma betalningsmodell gäller för e-böcker. Och ni kanske minns fallet med David Lagerkrantz Zlatan-bok som kom ut 2012. Det är så länge sedan. Den e-boken lånades ut över 13 000 gånger på bara ett par månader. Och det ledde till att biblioteken fick en nota på över 250 000 kronor. Därför har biblioteken i Stockholms stad vikt en särskild del av sin budget för just e-medier. Hela 50%, vilket ju blir lite speciellt. Med tanke på att av alla lån som tas på de här biblioteken så är det bara 10% av de lånen som faktiskt handlar om e-medier.
Vi har inte velat sätta en gräns som gör att böcker försvinner. Så att vi har ju då jobbat utifrån en prognos, anpassat också inköpen av fysiska böcker utifrån var vi ser att kostnaden för elektroniska medier kommer att landa.
Men hur menar du då? Att ni begränsar vilka eller hur mycket av tryckta böcker ni kan köpa in därför att ni måste liksom spara till e-medierna?
Ja, vi får göra en avvägning. Vi gör en prognos utifrån historisk statistik inför det kommande året. Lägger vår mediebudget utifrån att det här är vad vi tror att de elektroniska medierna kommer att kosta. Och vi är ganska bra på att uppskatta det här. Vi lägger en budget för inköp av fysiska böcker också, men sen får vi göra avstämningar under året och se, håller det här eller håller det inte? Följer vi prognosen? Om vi inte gör det, vad får vi göra åt det då?
Förlåt, jag blir så nyfiken. Vad känner du för det här? Alltså det här sättet att jobba?
Det är en bra fråga. En del av mig tycker att hela den här frågan är jättespännande, jätteintressant att se. Vad kan vi göra? Var kommer vi att landa? Vad händer med framförallt ljudböcker som jag tror de påverkar hela liksom det litterära ekosystemet ännu mer än vad e-böckerna har gjort. Vad kommer det att innebära på några års sikt? Men det är också väldigt mycket här som är frustrerande. Skulle vi göra ett bra jobb, så skulle vi verkligen, vilket vi borde göra om vi ser att en stor del av läsandet i Sverige handlar nu om att läsa ljudböcker, då är det någonting som borde synas väldigt mycket i hur vi jobbar som bibliotek, hur liksom jobbar vi med ljudböcker i biblioteksverksamheten. Men ju bättre jobb vi gör med ljudböcker, desto större kommer också kostnaderna att bli. Och det gör ju att skulle vi göra ett riktigt bra jobb, jobba liksom jättebra läsfrämjande med ljudböcker, då spräcker vi hela vår budget totalt. Och det går ju inte.
Så någonstans så vill man inte heller att det ska gå för bra för ljudböckerna man köper in?
Det låter ju bizarrt när du säger det så. Men det gör ju också att det är svårt att välja in, jobba med ljudböcker. Om vi tittar på, jag vill säga Storytel eller någon annan digital abonnemangstjänst, så ökar ju deras intäkter i takt med att användningen ökar för att man får fler prenumeranter. Får vi fler ljudbokslåntagare, då ökar våra kostnader, men intäkterna ligger kvar där de låg. Och det är en... Jag tycker att det här är en jätteintressant paradox att jobba med, men jag vet inte var det här landar, och det ger mig ganska kluvna känslor.
Jag förstår det. Hur tycker du att den här paradoxen någonstans klingar med bibliotekens uppdrag att kunna erbjuda ett så brett utbud som möjligt?
Där går det ju inte ihop. Och där är det jättetydligt, både utifrån den ekonomiska aspekten och utifrån vilket bestånd som finns tillgängligt som ljudböcker via de aggregatorer vi upphandlar och den infrastruktur vi har idag. Att vi kan inte erbjuda allt som finns. Det går inte. Det gör att man måste fundera över vad innebär hela det här uppdraget. Vad är bibliotekens uppdrag då? Vad är det vi gör? Vilken funktion fyller biblioteken på ett nytt litterärt ekosystem? Biblioteken spelar ju fortfarande en jättestor roll, skulle jag säga, i att se till att det finns en stor mängd läsare i Sverige. Men om vi då inte har tillgång till liksom de verktygen som människor använder för att läsa, då är det kanske svårt att fylla den rollen också.
För kom ihåg nu att ju mer pengar av budgeten som man måste låsa till eventuella utlån av ljudböcker, desto mindre pengar finns det såklart att köpa in nya tryckta böcker. Och det påverkar ju också biblioteken och låntagarna. Det påverkar bredden av böckerna, och såklart så betyder det ju också att det blir längre köer på populära titlar.
Nej, det får jättetydliga effekter att inte kunna köpa in böcker. Men det skulle också få en jättetydlig effekt. Så om vi som bibliotek inte kan jobba med ljudböcker, samtidigt som det är det sätt att läsa som verkligen växer i Sverige idag, det får också enorma effekter på biblioteksverksamheten. Så att, det måste vi också hantera och ta hänsyn till.
Vem är det då i slutändan som får ta smällen för det här, att budgeten ser ut som den gör just nu, att ni är låsta?
Det är ju allmänheten. Förlorarna är de som inte hänger med i teknikutvecklingen, inte har pengar att betala för nya tjänster. Nyanlända som vill ha tillgång till litteratur på andra språk än svenska, annat än svensk bestsellerlitteratur. Där är förlorarna. Vinnarna är de som har pengar, som hänger med i teknikutvecklingen, som inte behöver gå till biblioteket från början utan kan köpa det de vill ha. Så att, ja, vinnarna är väl vinnarna i samhället överhuvudtaget. Det finns liksom en tydlig förstärkning av de klyftor eller skillnader som redan finns.
Det är dags att bokcirkla här i Ljudbokspodden. Veckans bok är för detta riksdagsledamoten Veronica Palms romandebut Inte alla män. Och med mig i studion för att snacka om den har jag inga mindre än Aftonbladet Kulturs redaktör Anna Andersson och tidningens politiska kommentator Lena Melin. Halloj!
Hej!
Hej! Hur mår ni?
Tack för det.
Bra.
Säger vi korus.
Innan vi grottar ner oss i Veronica Palms bok så ska vi lyssna lite på en faktaruta.
Veronica Palm föddes 1973 och var mellan 2002 och 2015 riksdagsledamot för Socialdemokraterna. När Mona Sahlin avgick så var Veronica Palm ett favorittippat namn som ny partiledare. Men så blev det inte. Håkan Juholt fick jobbet och Veronica Palm lämnade riksdagen för att bli ordförande i Alla kvinnors hus, Sveriges största ideella kvinnojour. Hennes debutroman Inte alla män handlar om två kvinnor. Dels den socialdemokratiska riksdagsledamoten Emilia som har två barn med sin exman i Linköping, varifrån hon veckopendlar till Stockholm för sitt jobb i maktens korridorer. Där inleder hon också en KK-relation med en miljöpartist. Och så får man följa hennes barndomsvän Josefin som är gift med en moderat riksdagsledamot. Vad ingen vet är att bakom Josefin och hennes mans lyxiga fasad så slår han henne. Och han har gjort det länge. Emilia och Josefin har inte längre någon kontakt, men en dag möts de av en slump och Emilia ser att Josefin har ett blåmärke hon försökt sminka över. Inte alla män är 9,5 timmar lång och inläst av Maria Lycko.
Hörrni, en thriller i riksdagsmiljö. Håller det?
Det är en bra idé tycker jag.
Mm.
Alltså, jag tyckte inte att det var så mycket till thriller om man ska vara riktigt ärlig. Utan jag tycker det här handlar om mäns våld mot kvinnor.
Mm.
Och nästan pedagogisk sån inriktning trots den skönlitterära formen.
Mm, det är sant, det är inte mycket thriller i riksdagens korridorer. Det hade kunnat bli mer av det, men det blev det inte.
Nej, det var inte direkt så här House of Cards spännande om makten.
Nej, inte alls.
Nej,
det är bara en bakgrund liksom, till Emilias liv.
Däremot fick man ju veta väldigt mycket om riksdagens olika hissar.
Och kaffeautomater.
Ja.
Men Lena, hur sann upplever du att den skildringen av liksom, livet i maktens korridorer är?
Nej, men det var väl en i och för sig ganska ytlig men ändå korrekt beskrivning skulle jag vilja säga. Och det handlar ju om de här mötena som man har och hur viktigt det är att man ser proper ut när man går på utskottssammanträden och att man kan rusa förbi varandra i bankhallen och sånt där. Så det tyckte jag var adekvat, men jag tyckte inte att det var huvudfokus i boken.
Nej, men det var det ju inte. Hon poängterar också i början av boken att alla eventuella likheter som hennes karaktärer har med verkliga personer är tillfälligheter. Vilket ju alltid någonstans, för mig i alla fall, ger en liten krydda att man tänker, åh, det är det nog inte alls. Var det någon karaktär som ni tänkte, undrar om inte den här personen har inspirerat?
Nej, faktiskt inte. Nu känner inte jag riksdagspolitiker på samma sätt som Lena gör. Men jag tänkte att hon liksom gjorde schabloner.
Ja.
Att hon bakade ihop olika drag. Och
sen var det väl ingen tillfällighet att skurken var moderat och hjältinnan sosse.
Nej, det är en väldigt präktig sosse, denna Emilia. Ja. En slags ideal sosse.
Anna, du har med dig ett klipp som vi ska lyssna på.
Mm.
Vad är det vi ska höra för någonting?
Det är en bit in i boken och jag tänker att en sak som jag tyckte var rätt bra med den här boken, det var hur hon skildrar den här rädslan som kvinnor som lever under våld lever i och hur spänt det kan bli att försöka hålla upp den här fasaden, vilken otrolig ansträngning det är att ljuga hela tiden, först för sig själv och sen för omvärlden.
Ja, men precis. Och nu blir det lite spoiligt, men ja. Det här är alltså precis när Emilia har konfronterat Josefin efter att hon har sett hennes blåmärke. Och så frågar Emilia om det är så att Josefins man behandlar henne dåligt. Och Josefin nekar till detta. Och det här är hur hon känner efter det.
Det var så nära att hon släppte taget. Så nära har hon aldrig varit förut. Och så svår har lögnen aldrig tidigare känts. Men hon lyckades. Hela hennes kropp är matt, utarbetad och hettande, som fysiska bevis på den mentala kraftansträngningen. Att hon till slut lyckades uppbåda styrkan nog för att ta sig förbi den alltför lockande möjligheten att bara rasa igenom. Rasa ihop. Rasa in i Emilias famn eller i vilken famn som helst. Men hon klarade det. Trots Emilias öppna, varma blick tog hon sig vidare in i det trygga mönstret där hon själv hade kontroll. Bara hon, ensam. Men det var inte lätt. Inte som det brukar.
Lena, som du var inne på, huvudämnet i boken är ju mäns våld mot kvinnor. Och jag läste att Veronica Palm verkligen ville skildra hur svårt det är att lämna en sån relation. Att när folk pratar om mäns våld mot kvinnor är det ju ofta att kommentaren kommer så här, men varför går de inte bara? Eller så här, och att det kan vara svårt att förstå varför, och att det är det hon ville få fram här. Hur tycker ni att hon får fram det?
Men jag tycker att det är ganska bra skildrat, eller som jag tror i alla fall att det är bra skildrat. För den här kvinnan som lever ihop med den här våldsamma mannen, hon är ju... Hon inbillar sig hela tiden att hon är kär i honom. Och därför så står hon ut, för detta är liksom världens finaste kar. Och då får man typ tåla lite grann. Det säger hon aldrig, men det blir ju underförstått i och med att hon tål ganska mycket, får man ändå säga.
Mm. Och det skildrar väl också liksom hur den här sortens män fungerar, hur han har fått henne att tro att han är det enda hon har i livet. Det är det hon lever med, att om hon inte har honom så har hon ingenting, så är hon ingenting. Och det är väl ganska vanligt, jag har förstått, den typen av hur man liksom skär bort alla möjligheter till yttre kontakter som man kan söka hjälp och ta sig ut, helt enkelt. Så det tycker jag också, det är väl skildrat, tycker jag, i den här boken.
Ja, och hur kontrollerad hon känner sig, och liksom raderar sina ringlistor i telefonen och sökningar hon har gjort där för att det inte ska gå att upptäcka vilka hon pratar med ens en gång.
Mm. Mm, för hon vill inte göra honom upprörd, hon vill inte att han ska ha anledning att bli arg. Jag tänker också, i början när de träffas så beskriver hon att han alltid ringer henne, han alltid hämtar henne, han alltid ringer henne, han kollar var hon är, och för henne är det som nästan någonting att skryta om för sina kompisar.
Ja,
för
precis.
Titta hur kär min kille är i mig, hur mycket han vill ha mig. Inte kanske då att kunna ens se att det är ett kontrollerande beteende.
Det är väl också en grej att de träffas ju väldigt unga. Hon är fortfarande nästan tonåring, tror jag, när de träffas. Och att just det där, hur det kan blandas ihop med romantik. Att någon som, han bryr sig om mig så mycket så han vill inte att jag ska gå ensam hem. Och ja, precis det där, hur de förväxlar kontroll med förälskelse liksom.
Ja. Antagligen har väl Veronica Palm fått en hel del kunskap av sitt arbete inom kvinnojourer, för det här känns ju som att det är ihopbakat av många typer av historier man läser och förstår av kvinnor som är med om det här. I andra änden har vi ju då riksdagsledamoten Emilia, som vi har nämnt, som ser man efter man gå om henne i karriären för att de, ja, antingen är lite sköna eller tjatiga eller har rätt kontakter. Och för mig i alla fall är det ganska tydligt att Veronica Palm försöker koppla ihop de här två kvinnorna genom att de någonstans är utsatta för samma maktstruktur men på lite olika sätt. Tycker ni jag är rätt ute här, eller?
Jag tycker du är lite välvillig i din tolkning.
Ja, det måste jag säga, att jag håller faktiskt med Anna.
Säg vad ni känner.
Ja, nej, alltså jag tyckte...
Alltså jag att det är det hon försöker göra.
Alltså,
liksom,
absolut, jag förstår det här med karriären, och det är väl också roligt. Lite, jag vet inte, här vet Lena med, men liksom det här insiderspelet inom partierna. Jag vet inte om sossarna är annorlunda där mot andra, men hur män tar sig fram på ett sätt som kvinnor, och även också blir hjälpta ibland av andra kvinnor, alltså äldre kvinnor som hjälper unga män och så här. Alltså det är ju väldigt frustrerande, det är ju roligt, men annars så tyckte jag att det var en väldigt, alltså Emilia tar alldeles för mycket plats i den här boken. Så intressant är hon aldrig. Nej. Faktiskt. Och inte heller liksom hennes så här trök med barnen, som ska de få äta socker, ska de få titta på skärm, hennes dumma exman, sitta och vänta på sms som aldrig kommer. Det är liksom kapitel efter kapitel.
Hon har en snäll svärmor i alla fall.
Ja, hon är jättesnäll svärmor. Ja, nej, men det kan man väl också säga, så det är ju ingen reklam för män, den här boken. Medan kvinnor är ganska bra.
Ja, ändående. Förutom hon som var gruppledare som då
Maud.
Precis,
Maud. Kulturutskottets gruppledare.
Ja, hon är inte mycket att ha.
Nej.
Men det känns ju också, jag tycker ändå det känns som att man har ju träffat alla de här personerna.
Ja, men de är ju arketyper. Alltså sagt vad det känns, hon har ju skapat verkligen schabloner och de blir ju inte så mycket mer än schabloner tyvärr.
Nej.
Alltså, precis som du säger, man förstår ju vad hon vill berätta, men det blir ju inte så väldigt levande, det blir det inte. Och också precis som att liksom väldigt tydliga kvinnor och väldigt tydliga män, så liksom hennes klassblick är ju också väldigt schabloning, får man väl säga. Överklassen är dum, arbetarklassen är rejäl och ja, så är det, kan man väl säga.
Och miljöpartister ringer inte tillbaka när man har legat?
Nej.
Nej, de framställs ju som lite opålitliga överhuvudtaget.
På alla sätt. Ja.
Var det något parti hon inte tog upp? Liberalerna och Centern fick inte vara med så mycket.
Nej.
Sverigedemokraterna var ju tydligt vad hon tyckte om.
Förbi någon gång. Ja, nej.
Vad jag vet så finns inget kontrakt på fler böcker om karaktären Emilia, även om det känns upplagt för att det skulle kunna bli det. Och jag såg att Veronica Palm i en intervju sa att hon vill skriva fler böcker om Emilia. Men vill ni det?
Nej, det vill jag inte. Däremot, alltså, för jag tycker att boken har sån obalans. Alltså någonstans, det blev ändå ett snopet slut. Man hade velat veta vad som hände sen. Fast då hade man kunnat kapa ganska mycket i början av boken och fått med det i den här boken, måste jag säga.
Ja, det var, nu vill jag inte spoila det, men det är väldigt abrupt och väldigt konstigt på något sätt. Mm. Men ja, jag känner också att jag kanske tror att det går ganska bra för Emilia, så därmed blir hon ointressant, hennes framtid.
Mm. Hon var ju väldigt rek och rejäl rakt igenom, liksom.
Ja, men hon hade kanske behövt liksom en plott just, eller liksom måla upp någonting som ni var inne på inom riksdagen som är lite smussligare, lite fuskigare.
Alltså, politik, hon är ju riksdagsledamot, så henne måste man ju fortsätta och framställa som politiker. Då vill man ju ha någon typ av konflikt, för det är ju det som politik är, det är där det bränner till. Och då duger det inte att hålla på och gidra om liksom barnböcker i kulturutskottet.
Nej. Vad är det hon behöver slåss för då?
Ja, hon behöver slåss för någonting där hon får motstånd.
Där det blir
konflikt på riktigt och där man utsätts för nidteckningar och spe på sociala medier och vad det nu kan vara. Och då ska ju hon slå tillbaka då på något sätt och vinna, om man ska göra en politisk thriller av det hela. Mm. Så jag tror ju att Veronica Palm, hon är ju väldigt intresserad av den här typen av frågor, alltså jämställdhet och därmed förknippade ämnen. Så att jag tror att hon själv skulle vilja att just det temat fortsätter in i nästa bok, om det blir någon ny om Emilia. Men där är det ju, ja, alltså den politiska konflikten saknas ju där.
Ja, men det är ju också ett problem med karaktären Emilia, för att hon liksom, Veronica Palm gör en poäng med av att Emilia, hon står liksom över det här politiska spelet. Hon iakttar och ser, men hon tycker inte om det, hon vill inte själv ge sig in i det. Hon måste ju ge sig in i det. Ska det hända någonting, då ska ju Emilia bara klättra i politiken för att det ska bli spännande. Alltså, då kan ju hon bara klättra upp och sikta på en ministerpost åtminstone. Mm. Här sitter ju Susan i opposition, ska vi tillägga, i den här boken. Men liksom, då måste hon ju ta av sig handskarna och ge sig in i det politiska spelet för att det ska bli roligt. Det tror jag.
Men kan ni komma på någonting som skulle bli bra i en roman? Jag sitter här liksom, hjärnan bara tänker, vilken fråga skulle det vara för någonting? Alltså, vilken skulle kunna funka som nu, sprängstoff i en roman?
Jag tänker så här, rättsfrågor är väl ganska hårda konflikter i, eller? Ja. Lite på Lena.
Ja.
Alltså, krim.
Och då kan man ju koppla det till lite kanske gatuvåld och så, och gängkrim och
säkerhetspolitik kan liksom kanske. Kan du få in ryssen?
Ja.
En ubåt, jag vet inte.
Ja, precis. I don't know. Alltså, det är ju som sagt, det är en bra idé med riksdagen som bakgrund, men det skulle få tagit mer plats, hon skulle utnyttja det mer tycker jag. Det hade ju varit roligt. För här, man märker ju att hon kan riksdagen liksom, men här blir det ibland så ser man en författare som har gjort väldigt mycket research, som kan liksom inte låta bli att beskriva allt, så här, färgen på väggarna, där sitter lysknappen, där står kaffeautomat och bla. Och det blir ju bara, det blir inte så rolig läsning. Det är som att de bara visar upp att de kan det här, och det blir ju ganska träigt i längden.
Och sen tycker jag på ett sätt är hon ett litet våp, för hon går ju och trånar efter den här miljöpartisten som hon har en tillfällig historia med, som en tonåring.
Mm.
Håller på och går i förbi rum som han kan befinna sig i och sneglar liksom.
Då vill jag ändå säga att det där gör man ju ibland, fast man inte är tonåring.
Ja, men det gör man ju. Har inte du gjort det någon gång?
Jo, men inte...
inte i riksdagen.
Nej.
Veronica Palm är ju inte den första politikern som har skrivit en bok. Hur tycker ni hon står sig i jämförelse med andra politiker?
Ja, jag tänkte ju då på Thomas Bodström när jag skulle börja läsa den här och tänkte hoppas nu inte det här är lika kast som Thomas Bodströms verk. Och det tycker jag inte att det var heller, utan jag tycker det är en klass bättre. Men det var lite långdragen.
Mm. Jag har inte läst Bodström eller Fridolin eller vilka nu är mer som har skrivit böcker, men det är flyhänt skrivet av Palm, alltså hon skriver ju flyhänt. Jag tror att hon har liksom förälskat sig lite för mycket i Emilia-karaktären och det tar för mycket plats, men skriva kan hon göra.
Ja, det håller jag verkligen med om, det är flyt i språket.
Men vad tyckte ni om Maria Lyckhoff som inläsare?
Jag tycker att hon är en av Sveriges bästa inläsare. Och i jula så hade jag en sån här riktig Maria Lyckhoff crush när jag lyssnade på sån här cozy Hercule Poirot-deckare, Döden på Nilen och sånt där, och 450 från Paddington, eller från Paddington. Det, hon läste det så bra. Det är så otidsenligt allt det där, men hon gjorde det skitbra.
Nej, jag tyckte också hon var bra.
Ja.
En mjuk och behaglig röst kommer inte i vägen för berättelsen.
Tack snälla Anna och Lena för att ni var med här i Ljudbokspodden. Ljudbokspodden är slut för idag, och vi som har gjort programmet är producent Martin Ågård. Panelen bestod av Lena Melin och Anna Andersson, och jag heter Soraya Hashim. Ljudbokspodden är en produktion från Aftonbladet Kultur. Bye! There's a heavy weight you've been trying to hold on to. But you can lay it all down. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.